Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Henrik Ek och är reporter på D-Digital. Med mig här i studion har jag min kollega Johannes Karlsson. Vad ska vi prata om idag, Johannes?
Jo, vi ska dels prata om att Klarna gör avbön, vi tar en rad åtgärder och betalar tillbaka pengar till kunder som lurats av bluffsajter. Och så ska vi prata om de många AI-bolag som växer fram just nu, men att en kör av experter menar att svenskar faktiskt hör till de sämsta i världen när det kommer till att förstå den här teknikens storhet.
Spännande!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, den som läser DI frekvent har ju kanske noterat att vi ökat vårt innehåll med AI-fokus här under den senaste tiden. Det är ju inte bara vi på DI Digital då som har fokus på det här, utan även andra delar av redaktionen som rapporterar om entreprenörer och företag som tar steg för att anamma olika AI-tjänster i sina verksamheter. Och dessutom modererade ju du ett AI-event så sent som igår, eller hur Henrik?
Det gjorde jag faktiskt. Det som vi kallar för DI AI Strategy Summit.
Oj, oj, oj.
Coolt va?
Proffsigt.
Ja. Mm. Och några takeaways därifrån var att vi verkar ligga sjukt efter när det kommer till AI i Sverige.
Mm.
Vilket går emot lite det vi säger när vi hittar AI-entreprenörer som ploppar upp överallt. Men om man ser då till investeringar till exempel, så görs det enorma investeringar i resten av världen och det verkar som att här gör vi ingenting. I don't know. Det här är liksom, det var väldigt fokus på att bäsa Sverige på det här eventet skulle jag säga. Ett exempel då är att 50% av all AI-användning inom sjukvården, det är ett sånt här stort område som alla tror att AI kommer få spela stor roll inom. 50% av användningen inom sjukvården sker i USA och Kanada, som motsvarar 5% av världens befolkning. Och dessutom då, det här är ett område som växer snabbast i Sydostasien och Australien. Det här säger då Göran Lindsjö, sån här AI-person som dyker upp. Han är kopplad till AI Sweden.
Okay.
Men historiskt har han varit rådgivare till regeringen och sådär i AI-frågor. Så att han har ju lite clout. Men han menar ju, han drar det här också parallellen till att de fem största bolagen i USA, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, har jag glömt någon där, de här liksom jättarna, att alla de liksom fokuserar sin verksamhet på AI på något vis, Alphabet naturligtvis har ju AI i sin kärnverksamhet, men att vi, våra största bolag i Europa, det är liksom Novo Nordisk och LVMH och bolag som inte har AI liksom front and center. Kanske att jag tycker att det haltar lite. Jag menar, Apple och Microsoft är väl störst för att de har mjukvara och produkter generellt. Jag skulle inte säga att de är störst i världen för att AI är där. Men absolut, de har AI liksom mer centralt kanske än vad vi har här.
Mm. Men det känns som att det här är ett snack som kommer igen lite grann vid sådana här stora teknikskiften när det gäller Sverige. Att vi liksom ligger efter. Är det inte AI så var det väl samma sak med 5G här för några år sedan, eller hur?
Verkligen. Ja. Ja, men självbilden i Sverige... det är ju att vi ska liksom leda världens teknikutveckling. Och det, jag vet inte, jag skulle säga att det är så här. Vi överpresterade i några år som följd av hem-PC-eran som Sebastian Siemiatkowski har pratat mycket om. Daniel Eka pratar mycket om. Att det här, det bidrog ju väldigt starkt till att vi satte PC i händerna på folk. Det gjorde att Klarna och Spotify kunde liksom växa fram. Men... var vi liksom först med att uppfinna PC:n?
Nej.
Var vi liksom först med chip? Liksom. Vi har väl egentligen kanske aldrig varit särskilt liksom framstående när det kommer till att bygga liksom tekniken. Däremot kan man bli bra på att använda tekniken i slutändan. Vi var snabba ner med fiber i marken, allt sånt där. Så ja, jag vet inte, jag skulle inte säga att så här, loppet är kört för Sverige, även om det ibland liksom, vi kastar mycket skit och sådär, uppenbarligen mot den här sektorn. Jag tror att det var en person som sa på scenen på det här eventet då igår att motsvarigheten skulle vara att ge alla svenskar access till AI. Så här. Här har alla inlogg till ChatGPT-4.
Okej, okay. Statligt subventionerat.
Statligt subventionerat, eller någon co-pilot. Eller så. Och det är ju kanske inte, det var väl mest på skämt. Så, ja. Liksom. Men det skulle vara något motsvarigt. Det är klart att det finns en poäng med att få fler att börja använda tekniken, för det kommer leda till någonting längre fram. Det är ju all for, naturligtvis.
Ja. Ja, men det, trots det här så görs det ju satsningar i Sverige, som vi sa i introt där, som vi rapporterar om. Och just nu har vi en artikelserie som handlar om personer som då, men lite kanske byter riktning i karriären och väljer då att satsa på någonting inom just AI-området. Vi hade till exempel en story om Lamin Faye som jobbade på Vattenfall, ganska högt uppsatt där om jag förstår det rätt. Mm. Director of Digitalization, låter ju också som en tjusig titel. Men hoppade av då för att han tyckte att men storbolag är långsamma på att liksom driva igenom nya satsningar. Den har man ju hört förut.
Ja, den har man verkligen hört förut. Entreprenörskap är svårt liksom. Men, och han landade var?
Ja, han startade då ett bolag som heter Buddywise, och de jobbar med att förhindra arbetsplatsolyckor. Kanske inte så här vid första anblick ett jättesexigt område, men väldigt, väldigt viktigt såklart för samhället. Och grovt förenklat kan man ju säga att det Buddywise gör då är att de filmar allt som sker på ja, till exempel ett fabriksgolv eller på en byggarbetsplats, och omvandlar då sen det här till anonymiserad data. Det synas med computer vision och AI, riskerna i de här liksom, verksamheterna och de dagliga rutinerna. Och liksom ser hur, ja, men hur, till exempel hur nära arbetarna rör sig, truckar till exempel, det är ju ofta en sån, när man läser liksom, såna här rapporter hos Arbetsmiljöverket, är det ju ofta det som är en typisk arbetsplatsolycka. Ja, men liksom, hur nära de rör sig, truckar och tunga maskiner och sådär, och hur höga riskerna är.
Mm. Och då den här computer vision-grejen då, som man förstår det, ser ju då mönster. Och det är väl det som är storheten med AI. Precis som du säger, det här är ju inte så himla lätt att inspireras av. Hur många liksom har en verksamhet där jag jobbar med arbetsplatsolyckor. Det är ju lite smalt så att se som, ja men de gjorde så, då vill jag också göra så. Däremot kanske man kan inspireras av det faktum att någon gör någonting för att förhindra ett, eller så här, lösa ett problem. Förmodligen spara pengar. Det är lite lättare att förstå liksom Klarnas den här kundtjänstbotten som har liksom skurit ner svarstiderna i kundtjänster från 11 minuter till under 2 minuter och sparat jag vet inte hur mycket, det var massa med pengar, och då 700 personer har fått gå på till följd av det här, vilket kanske inte är superpositivt, men om du är ägare i Klarna så tycker du att det är positivt att de kan spara på det här.
Ja.
Alla som har en kundtjänst fattar ju att det borde vi hoppa på liksom.
Ja, exakt. Och ur den här AI-skördan då så har vi också en intervju med Isabella Löwengrip, som ju du Henrik faktiskt gjorde förra veckan. Och hon ska också sadla om, delvis i alla fall, från att tidigare ha drivit då skönhetsbolag till att nu bli AI-entreprenör. Så, det var ju en bra story som jag tror rätt många höjde på ögonbrynen kring.
Ja, det heter ju fortfarande Löwengrip Beauty tror jag, det här med hudvård va? Kanske?
Så kan det vara. Jag är nog fel person.
Jag också, i fel målgrupp. Men det är stort. Det heter ju fortfarande så. Hon har ju sålt det. Hon har ingenting mer att göra längre. Men så kan det vara liksom, när man är entreprenör. Men hon har ju fortsatt göra sina liksom, influerargrejer. Men hon försvann ju lite grann. Det är väl det som är grejen. Hon försvann för typ 4 år sedan. Den som läste våra kvällstidningar följde nog det här mer noggrant kanske. Hon hade skulder i ett av sina bolag, i investmentbolaget. Hon fick sälja sitt hus. Hon fick säga upp all sin personal. Hon hade ju det här stora Instagram-kontot som drog in ganska mycket pengar. Men hon hade också typ ett team på 50 personer för att göra de här Instagram-bilderna.
Ja.
Så det var inte lönsamt liksom. Så det där har hon ju slutat med. Och hur som helst, hon försvann. Hon sa att hon var nära personlig konkurs. Jag undrar om det inte krävs lite mer för att gå i personlig konkurs. Hon satt ju på tillgångar i så här natural cycles och sånt.
Mm.
Så kanske liksom, hon hade blivit tvingat sälja om det hade gått så långt. Nu hann hon ju självmant då stoppa det här genom att sälja sitt skönhetsbolag. Nu ska hon satsa på AI och hon går in liksom så operativt då för in sin första roll igen då på 4 år. Det var lite så här kicken i intervjun.
Okej. Och vad är det för bolag då? Vad ska de göra?
Ja, de ska ta fram bilder till primärt målgruppen e-handlare som idag har ganska tacky bilder på sina produkter. Hon hade använt exempel som till exempel så här bikini, det var bikinibilder liksom. Och de sitter på en provdocka så här. Det ser tråkigt ut liksom. Men för många bolag är det ju inte försvarbart att hyra in modeller, fotografer, flyga jätteteam till liksom någon strand i någonstans. Mm. För det är dyrt till att börja med. Och det är kanske miljömässigt inte försvarbart att flyga så mycket människor överallt. Så då ska de här bilderna användas i AI-genererat helt enkelt. På AI-genererade modeller, i AI-genererade miljöer. Hon hade också ett exempel med en vinterjacka. Liksom. Den här hade förmodligen hängt på en vanlig person liksom, på, liksom, så här, mot en vit vägg i vanliga fall. Nu står den här personen liksom, på ett alpfjäll. Så här.
Okay.
Och det är otroligt bra gjort. Men den som har provat alla de här Midjourney, Dali vet ju att det blir ju bra idag. Mm. Det blir ju fotorealistiskt. Och på det här viset då ska... Det som är problemet med Midjourney och Dali generellt, om du och jag skulle vilja göra en bild, så här, vi gör en bild till Digitalpodden.
När vi står på Alperna kanske.
Ja, men exakt. Den kan inte få in vårat ansikte. Liksom. Det blir en person på en alptopp som står och spelar in en podd. Mm. Men DI:s logga kommer inte kunna vara med. Våra ansikten kommer inte kunna vara med. Vi kanske vill ha en speciell mikrofon som vi alltid använder. Den kan inte vara med. För den gissar ju sig fram varje gång till... Men det här har de då lyckats lösa genom att, och de avslöjar ju inte sin liksom tekniska, så här, exakt hur de gör. Det är väl någon affärshemlighet. Men låser elementen då. Så de kan, Isabella Löwengrips idé är då att bolag X ska kunna få sin modell eller sina modeller låsta. Så att vi gör en kampanj nu med den här modellen, blir superbra, vi vill använda den modellen igen. Och då kan de göra det. De får sin egen fotomodell. Liksom. Mm. Och de kan använda riktiga produkter. De tar in de här riktiga produkterna. Tvingar liksom AI att använda den. Så det blir ju det blir bra. Liksom. Det blir kampanjbilder från ett supertråkigt foto. Bra. I miljöer som aldrig annars hade hänt. Så det här är ju någonting förmodligen som tilltalar många små, mindre e-handlare.
Just det. Så fotografer och modeller då blir arbetslösa och ersätts av AI helt enkelt.
Ja.
Men är det de gör här nu då, är det unikt så att säga? Eller liksom finns det konkurrens?
Alltså, det verkar ju som att är du ett stort techbolag kanske du kan ta fram motsvarande lösning. Men... Jag har inte sett någonting själv och hon sa också i intervjun att hon inte hade liksom hittat någon konkurrent direkt. Men alltså, det måste ju gå. Alltså, det måste ju någon annan kommer kunna göra det här. Jag menar, Dali kan ju göra det här ansiktet. Kan ju göra en liksom, foto, exakt kopia av mitt ansikte om den liksom vill. De har ju cappat det liksom.
Mm.
Och om jag vill infoga min egen logga där eller min egen produkt... Det går ju naturligtvis. Det är bara att de här off-the-shelf-lösningarna inte har idag.
Nej.
Någon måste tweakas. Men i den skrivna världen, och liksom large language models, chattbottarna helt enkelt. Där kan ju, den gissas ju också fram hela tiden till nya texter varje gång. Men där kan du tvinga den in med sån RAG-teknologi, att hämta retrieval augmented generation. Kan du ju tvinga den att hämta sin fakta någonstans ifrån.
Mm. Så man begränsar det lite?
Ja, exakt. Så att om du ställer en fråga till den som handlar om Dagens Industri, hypotetiskt då, så skulle den hämta det från sin databas om Dagens Industri. Mm. Så att den liksom, man inte gissar det längre, som ChatGPT gör. Den gissar ju med ganska hög träffsäkerhet, men inte alltid. Så på samma sätt då, i teorin tänker jag mig, det här är min egen spaning, liksom. Men att hade du en RAG-teknik, motsvarande RAG-teknik i bildgenerering skulle du kunna säga att ja, men den här personen vill jag plocka från. Liksom. Den här databasen med de här modellerna vill jag använda. Det kan inte vara omöjligt. Så jag skulle säga så här. Hon har ett litet försprång nu. Vi får se hur länge. Men ja. Det kommer komma fler. Och det är jag medveten om också. Det sa hon. Det kommer komma konkurrenter.
Just det, just det. Men om man lyfter lite blicken då. Just och pratar om kanske så här modebilder och så. Det kanske är ett område som inte kommer att överleva så länge till i den form vi har haft tidigare då, utan det kanske är ett ganska bra område för att det ska vara ganska generiskt ändå på ett sätt. Det är, du ska ju visa upp någonting, en produkt eller liksom.
Exakt.
AI kanske har en ganska god chans att liksom slå sig in där. Eller?
Ja, 100%. Och dessutom pratar hon om att det är liksom inredningsbolag, teknikbolag, alla de här datorerna som står på, mot vit bakgrund på Elgigant, eller vilken elhandel som helst liksom, sida. Många liksom möbler, de här stolarna vi sitter på här, säljs säkert på en sajt där de är frilagda. Skulle de stå i en sjukt nice, lyxig våning, kanske de skulle liksom se ännu mer attraktiva ut.
Mm.
Inga problem att lösa liksom med den här tekniken. Så att ja, det är väl liksom... Det är väl ganska troligt att den här typen av reklambilder kommer bli mycket mer närvarande och vi kommer se få bättre marknadsföring riktade mot oss. Som vanligt.
Sorgligt på något sätt, men
ja,
det är
verkligen
bra kanske. Men är det någon typ av liksom reklam som redan idag är väldigt datagenererad? Eller
har ja, mycket reklam är ju liksom helt CGI. Så här, bilreklam sägs det ju att 100% datagenererad idag. Men det är ju med mänsklig hand. Så det väl, där tycker jag också givet att AI kommer komma in liksom, när du kan liksom klistra in din egen bil i den här AI-genererade miljön. Ja, det känns givet också.
Ja, spännande. Vi ska försöka följa den här utvecklingen så gott det går, så läs på det digital om du vill veta mer.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse, D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Apropå serier och ämnen som vi bevakar nära löpande, så har vi ju den senaste tiden gått på djupet när det kommer till bluffsajter inom e-handeln. Det heter dropshippingföretag som har liksom inga egna lager. De säljer saker som skeppas direkt från oftast Kina. Inte alltid toppkvalitet. Kanske rent av oftast direkt dålig kvalitet. Jag ska bara dra en kort egen referens här. Jag har ju hoppat på en sån här... Har du sett de här gamesticksen som man får reklam för på Instagram?
Nej,
du får inte det?
Nej.
Okej, jag får upp så här gamesticks. En liten USB-stick. Det är inte en USB, det är en HDMI-sticka du stoppar i tvn. Och så har du 20 000 spel på oss då.
Ja, ah, okej. Okay. Mm.
Man får hem handkontroller och allting. Men det är inga spel jag vill spela, det kan jag säga dig.
Nej.
Riktigt skräp. Riktigt skräp har du. Gå inte för dem, vill säga. Men ja, svenska sajter marknadsför alla de här grejerna och ja, bluff på de flesta sätt.
Ja, ja, men exakt. Och när kunderna då liksom har velat returnera de här varorna och få sina pengar tillbaka för att de inte har varit det som de har marknadsfört som, då har de här sajterna kanske då inte alltid varit särskilt medgörliga. Och därmed då så har ju Klarna, som varit betallösning då för merparten av de här sajterna, men istället fått ta smällen kan man väl säga. Och Klarna är ju ett starkt varumärke och bidrar till att skapa någon form av trygghet hos konsumenterna. Men många som har handlat då via de här sajterna har upplevt att Klarna kanske inte tagit dem på allvar då när de faktiskt gått med klagomål, utan som någon sa, snarare ställt sig på liksom bovarnas sida.
Ja, det där är ju inte bra. Och de har ju klippt banden under vår granskning. När vi har påpekat saker så har de klippt banden med flera av de här sajterna som då Konsumentverket från första början pekade ut som bedrägliga. Men nu gör de en ännu större avben. Vi publicerade det här idag, eller hur Jonas?
Ja, det är det senaste då. Det är ju vår kollega Jonas Leijonhufvud som har gjort den här granskningen ihop med Peter Karlberg. Jonas har nu pratat med Klarna. Det är ju så, vdn Sebastian Siemiatkowski, han har ju tidigare gått ut på sitt konto på X och sagt, liksom, och kanske bett om ursäkt. Han har sagt att det är frustrerande och smärtsamt och att han är ledsen att se vad de här kunderna har gått igenom. Men nu då skickar man fram produktchefen David Fock för att berätta lite vad är nästa steg, vad är liksom Klarnas smocka tillbaka då för att hantera det här. Och det handlar då summa summarum om att under de här senaste 3 veckorna så har man klippt banden med hundratals nätbutiker, samt nu då framöver att man ska betala tillbaka pengar till ungefär 5000 kunder då som har handlat via de här sajterna. Det handlar ju då om pengar som fram till nu då Klarna alltså har tvistat om med kunderna. Man har inte betalat ut dem för man kanske inte har kunnat bevisa att kunden har rätt, så att säga. Men nu ska man göra det. Och det blir då, ja, för Klarnas del miljontals kronor eftersom att liksom snittordervärdet då hos Klarna är knappt 1000 kronor helt enkelt.
Kommer du ihåg Escobar-telefonerna?
Mm. De hade nog varit aktuella för det här.
Ja, det hade de nog varit. Ja. Och den gången frös ju Klarna pengarna. Det blir ju rätt tvist av det från andra hållet.
Just det.
En helt annan story i och för sig. Och så här nu då. Nu har de bestämt sig för att betala tillbaka pengarna. Är allt frid och fröjd? Jag svarar på den egna frågan. Det verkar tveksamt. För vi har ju också rapporterat den här veckan om att de här sajterna är snabba att liksom skifta skepnad. Upphovsmakarna bakom de här sajterna löser det här problemet som Klarna... När Klarna klipper banden så poppar de upp på nya sätt.
Mm. Ja, men exakt. De liksom byter namn och kopplar upp sig mot Klarna på ett annat sätt. Och Klarna menar ju att liksom, de här som driver bluffsajterna, de är inga idioter. De är ganska liksom sofistikerade i sina liksom, tillvägagångssätt. Och att Klarna liksom inte kan, vad ska man säga, blockera dem med en knapptryckning bara sådär. Utan David Fock säger att det är ett problem att Klarna liksom har ju inte bara sin egen kassalösning här i Sverige, utan man är ju även en betalmetod som är redan är integrerad i andra betallösningar. Alltså andra betallösningar erbjuder ju Klarna som en betalmetod helt enkelt vid sidan om direktbetalningar eller andra sätt. Så när eller om de här sajterna återuppstår under nya namn, ja, men då kan ju de här bluffmakarna bara i praktiken skaffa en ny betaltjänsteleverantör för att kunna koppla upp sig och få tillgång till Klarna igen.
De fastnar i det här gisslet som alla som använder underentreprenörer råkar ut för. Har man en mellanhand så kommer den mellanhanden garanterat kanske använda en mellanhand.
Exakt.
Och så, du vet, trickles down. Med tanke på då att Klarna hanterar ungefär hälften av alla onlineköp i Sverige enligt deras egna uppgifter, så är det ju ett gigantiskt jobb att gå igenom varje transaktion naturligtvis. Alltså, kan de syna alla de här handlarna i sömmarna?
Nej, men det tror jag är ganska omöjligt. Alltså David Fock säger ju då att de själva liksom från Klarnas sida kontrollerar alla stora e-handlare. De är liksom anslutna direkt hos Klarna. Men att de här små e-handlarna då, ja, men de ansluter sig helt enkelt via de här tredjeparterna. Och man vill liksom inte stänga den dörren helt framöver. Vilket ju är förståeligt såklart. Klarna vill ju nå ut så många som möjligt. Så man kommer ju inte liksom stänga ner den möjligheten helt och hållet.
Nej. Vad ska man göra då? För Klarnas varumärket tar ju stryk här. Klarna har ju liksom borgat för någon form av kvalitet. Jag kan åtminstone känna som när jag är handlare att aha, det är Klarna-utcheckning. Bra. Då är det liksom lite verified by Klarna.
Ja. Nej, men så är det. David Fock säger ju själv att han säger att han har pratat med kunder då som har handlat via de här sajterna, och de har sagt just det du sa just nu, att de skulle aldrig gjort ett köp på den här sajten om inte Klarna fanns som betalmetod. Men då istället för att liksom, vad ska man säga, kasta ut alla de här, eller stänga ner möjligheten helt för de här små e-handlarna, så ska man nu börja liksom informera tydligare i sin kassa om det är en butik som är verifierad av Klarna, det vill säga ansluten av Klarna själv, eller som inte är det. Och då ska liksom kunderna enklare kunna förstå att risken är högre att handla hos en icke-verifierad handlare än hos en verifierad. Och likadant ska man då också varna om man handlar från en butik som har en ökad mängd klagomål. Då ska det också dyka upp i Klarnas kassalösning när köpet genomförs.
Okej. Okay. Lägga tillbaka ansvaret lite mer på kunden då helt enkelt. Är det så man ska tolka det? Och räcker det?
Ja, alltså det blir ju lite så, så att säga. Alltså Klarna tar väl visst ansvar med det genom att, så att säga, liksom informera att vi kan gå, vi lovar att vi går i god för den här, men den här kan vi inte gå i god för, men om du ändå vill handla så gör det, men risken är lite högre. Men samtidigt som du säger så blir det ju i slutändan ändå konsumentens beslut. Men utöver det här så ska de göra lite andra grejer, säger de också. Man ska skärpa sina egna kontroller också och granska klagomål då mot icke-verifierade handlare mer kritiskt, säger man. Och min tolkning av det är väl i klarspråk att kanske liksom konsumentens ord kommer väga tyngre i de fallen framöver. Det är väl den slutsatsen man får dra, kanske. Och man säger även att man ska liksom utöka sin regelbundna övervakning och snabbare stänga av butiker. Kanske redan innan vi uppmärksammar dem på det framöver, vem vet. Och dessutom då ska man ha striktare krav om att e-handlarna ger liksom kunderna information om företaget bakom sajten, bättre information om produkterna, men kanske då framförallt att det finns en leverans- och returpolicy på sajten för att Klarna ska liksom, hjälpa dem att hantera betalningar framöver.
Det fanns det på den här sidan jag köpte gamesticken på också, inte... Tror du den funkar eller?
Antagligen.
Men jag orkar inte, liksom. Det var för lite pengar för att man ska orka bråka. Men man har lärt sig en läxa liksom. Och det är väl kanske så många kommer att göra här också. Kan man säga någonting om det här med att Klarna de senaste åren har gjort en viss omsvängning från europeisk kassalösning till internationell e-handelsmotor med stor satsning på USA? Är det viktigt för Klarna med svenska arga kunder som har lagt några hundralappar på skräp?
Ja, men det är ju såklart en rimlig fråga att väcka. Liksom. Alltså, beror det här på att liksom, Klarna har negligerat sin verksamhet i Sverige? Det är ju en tanke man kan ha. Jag tror väl kanske inte riktigt att det är så, för Sverige är ju fortfarande liksom den fjärde största marknaden räknat i omsättning då, efter USA, Tyskland och Storbritannien. När jag kollade här, om jag läste rätt, så stod den för ungefär 2 miljarder kronor förra året, ungefär 10% av totala omsättningen. Men vad jag vet så är det väl kanske framförallt väldigt viktigt att den här delen av verksamheten är väldigt lönsam. Den svenska delen är väldigt lönsam.
För att den är så mogen?
För att den är så mogen, ja. Och den har ju sköt ju sig själv ganska mycket i grunden, tror jag, fram till nu då kanske. Så att Sverige har ju på ett sätt hjälpt till och kanske finansiera de här lite mer riskabla satsningarna som man har gjort på liksom delbetalningar i USA och Storbritannien. Så även då om Klarna faktiskt har minskat sin omsättning i Sverige de senaste åren, så är det ju nog intäkter man inte vill förlora. Man vill inte tappa förtroende bland kunder. Och jag kan framförallt tänka mig att man inte vill det nu om man ska liksom finslipa sina siffror inför en potentiell börsnotering nästa år. Då vill man nog ta allt man kan få, så att säga.
Ett litet medskick tror jag att människor här ska vara ändå, att handlar du från små e-handlare så är risken högre.
Ja, och det är ju bevisligen, oavsett om Klarna finns där eller inte.
Precis. Ja. Så lite sunt förnuft kan vi alla lära oss av det här.
Det ska man alltid ha.
Ja.
Det är bra.
Du måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
Jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej,
kom upp igen.
Jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Och kolla för all del gärna in DIs andra poddar, från Dagliga morgonkoll till Veckovisa analyspodden, Makrorådet, DIs ledarpodd och intervjupodden Stormens öga. I vårt flöde hittar ni också Mitt i bruset, där Ida Hansson Brusewitz intervjuar tech-entreprenörer och folk i vår bransch.
Och om du vill får du gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts eller på Spotify. Vill du som företagare sponsra den här podden, ja, då ska du mejla till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.